Ja, hur har ni besökt några konferenser eller något i sommar här? Hur är det? Är det någon som har varit på Torp? Ja, där har ni varit. Hönö, ja. Är det någon som har något som ni vill dela? Något vittnesbörd? Berätta något. Ett står det på den. Det kom lite spontant. Då berättar jag lite först då, så kan ni fundera på det. Jag tänkte, det är ju vårt, alltså jag känner så här mycket att sommaren är en tid när man har tid för att själv ta in och bli uppbyggd och ta tid inför Gud också. Vårt sammanhang, det är ju Torpkonferensen, och vi var där torsdag till och med lördag. Och det var goda möten, tycker jag. Jag tycker det var många goda samlingar. Jag var på ett seminarium med Mattias Martinsson som var jättebra, var väldigt bra. Och sen var jag också på torsdagskvällen. Jag tycker väl det var kanske för min del höjdpunkten. Jag hörde Thomas Sjödin. Var det någon mer som var hörde det? Du var där. Visst var det bra? Kommer du ihåg vad han talade om? Men det var bra. Ja. Han talade om att bredare, att ha en bredare inbjudan, att bjuda in bredare. Och sen predikade han över den här texten där kungen bjuder in till en fest, bjuder in till en bröllop. Och till slut slutade med att han går ut och bjuder in alla ute på gatan. Och så berättade han en liten berättelse om en bekant till honom som fyllde 50 år uppe i Norrland, tror jag det var, eller om det var i hans hemtrakt, Örnsköldsvik, tror jag. Och då var det en nyfrälst som var med på den där födelsedagskalaset. Och honom ställde han ute på vägen för att vifta in till parkeringen, liksom att dirigera in trafiken där. Och den här personen, han kände inte igen alla gäster där. Utan han stod där ute och han viftade in alla som kom där. Så alla körde in på parkeringen där. Och till slut var det en dam som satt i sin bil där, nästan darrade lite, var rädd. Undrade varför hon hade blivit inviftad till den där parkeringen. Och med det där så ville han illustrera hur att det är vår kallelse som kristna. Att vifta in människor. Och det kan bli någon mer ibland. Det kan bli någon extra liksom. Men vår uppgift är att vifta in människor in i Guds rike. Jag rekommenderar den kvällen. Jag kanske inte berättade riktigt som han sa nu. Men lyssna gärna på den kvällen. Det var väldigt bra. Hönö då? Hur var det där? Har du något? Ja, nu kommer. Nu så.
Ibland fastnar det saker i huvudet.
Berätta.
Ja, och det var Britta...
Vad heter Bolmenäs.
Hon? Bolmenäs. Hon... Alltså temat handlar ju om på ett hönöbare bland annat vad det är att vara kyrka. Och sen så citerar hon en sång att Jesus finns fast han inte syns. Det är sant, ja det är verkligen sant. Men hon sa det är inte sant. Jesus finns och han syns. Jesus ska finnas och synas i var och en av oss som har en relation med Jesus. Och en relation bottnar ju i att man lär känna någon. Och det tänkte jag, Jesus finns och han syns.
Amen. Mm. Någon mer? Vem var med på Hönö? Var det någon annan som var på Hönö? Nej. Britta Bolmenäs hörde jag också. Men hörde du när hon berättade om rulltårtan då?
Nej, vi var bara där
lördag. Ah, okej, okay. Det var nog i tisdags. Hon berättade om... hon la upp en rulltårta på talarstolen så här. Och så berättade hon tydligen något program på tv som inte jag kollar på. Där man bakar. Bakprogram. Och någon tävling är det. Vad heter det?
Hela Sverige
bakar, ja. Och då har de fått i uppgift att baka en rulltårta. Och hur svårt det är då, sa hon. Det är ju hur lätt som helst. Men det visade sig att ingen klarade av det. För det blev sprickor i rulltårtan. Och det fick inte bli några sprickor. Men vad gjorde de då? Då tog de fram glasering och så glaserade de rulltårtan. Så att inte sprickorna skulle synas. Och då talade hon om hur viktigt det är att inte... att leva ett ärligt liv, ett ärligt kristenliv. Att inte glasera, att inte bara lägga över någon yta. Det var väldigt bra. Kan också rekommenderas verkligen. Sen talade ju Magnus Malm där också. Och Magnus Malm är ju mycket speciell. Jag upplever att han är en profet för vår tid. Som verkligen talar ord som man får tänka en lång stund efteråt. Och han talade om stressen över att ha det perfekta livet. Att vi lever i en tid där vi ska ha det perfekta livet. Vi ska ha det perfekta huset, det perfekta köket. Till och med den perfekta köksön talar han om. Att vi har en stress över det. Och den perfekta maten, det perfekta livet ska vi visa upp ofta på Facebook och så vidare. På sociala medier. Men så sa han också att det finns en stress idag kanske att hitta den perfekta församlingen. Den perfekta församlingen. Och den finns inte. Och det där menar han att det leder ofta till frustration och till och med till cynism. Alltså till en känslokyla. Liksom att man hittar inte det där. Det finns ju inte det där perfekta. Det kommer vi inte att hitta i vår tid. Rekommenderas också. Han talar också om någonting som jag kommer ihåg mycket. Han pratade om uppmärksamhetskultur. Att vi lever i en tid där hela tiden man letar efter. Man skapar saker som ska fånga vår uppmärksamhet. Attention. Och det finns en del politiker då, kanske han talade lite om presidenten i USA då, att skapa attention. Nu är det, och sen händer det, och sen händer det. Och att vi kan lätt bli uppmärksamhetsstyrda, sa han. Det kan man fundera på också. Och så frågade han sig om det fanns en sån liknande andlig kultur i våra sammanhang också ibland, att vi kan bli uppmärksamhetsstyrda. Ja, att köpa böcker och sen ta tid att läsa dem, det är för mig i sommar. Jag köper alldeles för många böcker. Just nu läser jag den här. Någon som har läst den? Du håller på, som jag. Jag har kommit en bra bit i den. Vad tycker du? Den är fantastisk. Sebastian Staxet. Bara ljuset kan besegra mörkret. Och ni har säkert hört talas om den här personen då. Han var ju kriminell i droger, i stora bekymmer och problem. Och fick ett möte med Jesus. Han berättar ju här, det är sannolikt ingen enkel väg. Det är väldigt mycket upp och ner, upp och ner, upp och ner. Men det är fantastiskt att läsa det. Väldigt uppmuntrande. Och hans frimodiga radikala vittnesbörd, det uppmuntrar mig i alla fall att läsa. Och jag skulle gärna rekommendera det också. Gud har verkligen gjort ett under i hans liv. Och det är en enkel bok det här. Men han är sannoliken inte, han är inte dum. För han har mycket kloka tankar och många bra saker som han säger. Och det som gör intryck på mig, det är ju att han på ett väldigt frimodigt sätt vittna för vänner som han känner och som befinner sig i samma situation som han själv har varit då. Och mycket handlar ju om att de är i fullständigt mörker, droger och i stora problem. Men en liten händelse som jag tycker var väldigt kul, det är ett vittnesbörd. Det är en kille då som berättar hur han kom till tro genom Sebastians vittnesbörd då. Och det visar sig då att den här killen, han ska byta olja på bilen och kryper under bilen och ligger under bilen och mekar. Och i det ögonblicket så ringer Sebastian Staxe till honom och börjar vittna för honom när han ligger där under bilen. Och då berättar han i vittnesbördet hur han lyssnar på Sebastian, och Sebastian pratar om Gud, Gud älskar dig och Gud vill befria dig och han ger dig ett nytt liv och alltihopa. Och han tar emot Jesus när han ligger där under bilen. Det är 4-5 grader kallt och han ligger där över ålen. Men han berättar själv att han blir frälst när han ligger under bilen. Det är rätt spännande tycker jag. Alltså vilken grej. Gud gör ett under i hans liv där. Och där under bilen så tar han emot Jesus och möter Gud. Guds kärlek befriar, säger Sebastian Staxet. Guds kärlek rädda, gör nytt, förvandla. Och det gör han idag. Det tycker jag är underbart. Bilar och mackar. Och jag, häromdagen, jag tror det var i förrgår, så var jag med om någonting väldigt ovanligt. Jag ringde min, jag har bokat en släpkärra i Stockholm. Vi ska hjälpa vår dotter att flytta här i veckan. Jag har bokat en släpkärra på en mack i Stockholm på tisdag. Och då ville jag byta den. Och då försökte jag ringa till den här macken. Och vad hände då? Jo, då svarade en kille där. Hej, jag kan inte ta ditt samtal nu. Jag tar hand om det om en stund. Så lägger han ner luren. Han pratar inte med mig. Killen på macken där. Så varpå jag sitter där och väntar i telefonen då. Och hör allting som händer på macken. Och vet ni vad som händer då? Nu kommer in en kille och börjar prata med den här killen som jobbar på macken. Och efter en liten stund i konversationen där, som jag hör i telefonen alltihopa då, pratar om, ja, jag skulle ha det och så vidare. Du, så säger han, killen som kom in där, du, är du en kristen? Jaha, nej, jag var i kyrkan för 7 år sedan, säger killen som jobbar på macken då. Och han börjar vittna för honom där, och det hör jag i telefonluren. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag kunde ju inte låta bli att lyssna på det. Och det var rätt intressant. Det slutade med att de bytte telefonnummer. Och sa, ja, jag ringer dig så ska vi vidare. Jag är nästan säker på att det var alltså en broder i Herren. Verkligen någon som brann för att vittna om Jesus. Där på macken, rakt upp och ner. Härligt. Underbart. Ja. Tror du att jag kom fram till honom? Tror han brydde sig om mig? Nej, jag fick lägga på luren. Jag fick höra vad som hände i alla fall. Ja, så kan det vara. Utmanande är det i alla fall att vittna och våga vittna vid alla tillfällen som ges. Vågar vi det? Vågar du det? Jag är inte den modigaste. Men jag tänkte vi skulle läsa lite texter här. Men jag ska säga en sak först. Gud har talat till mig under sommaren här. Och det har med det här att göra. Johannes kapitel 4. Där Jesus säger så här. Efter att han har träffat den samariska kvinnan. 4:35. Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Kalle, har du en bild på det? Den här bilden tog jag ute på vägen mot Stöpen. Jag ska snart berätta om det. Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Säger Jesus. Det här på vägen ut mot Stöpen. Så ser det ut där ute på fältet. Och det talade till mig i det här fältet då. Jag tror det finns verkligen en skörd. Gud vill göra någonting i vår tid. Han vill att vi ska få se skörd i vår tid. Skörden är mogen. Och jag tror att vi ska få se skörd i vår tid. Det tycker jag Sebastian Staxet vittnesbörd talar om. Att det kommer att hända något i Sverige, i vårt land också. Gud söker och talar till människor idag också, även i Sverige. Och det finns människor som söker Gud idag. Det gör det. Och jag är säker på att vi möter dem i vår vardag hela tiden. Ja, det här var från min senaste cykeltur nu då, häromdagen. Jag tog det här kortet då, på vägen ut mot Stöpen. Men nu ska jag berätta lite om det då. Jag har blivit cykelfanatiker. Eller cykelfantast ska vi säga. Jag gillar att cykla. Jag har en racercykel, en Bianchi. Och den går väldigt bra. Den går fort. Den är av kolfiber, den är lätt och den är smidig. Tunna, smala hjul som är hårt pumpade så den ska rulla lätt. Och fort. Är någon som följer Tour de France nu? Nej, det gör ni inte. Jag kollar lite på det ibland i alla fall. Det är så kul. Men sen finns det ett problem då. Va? Det är att man ska sitta fast med fötterna då också. Det gör man på en racercykel. Man sitter alltså fast med fötterna. Det är för att det ska gå fortare och smidigare och sådär va. Och det är väldigt kul att cykla. Men det gäller vår rörelse. Det gäller att inte stanna. För då kan det gå dåligt. När jag är ute på mina cykelturer så hör man vindsus gör man ju. Men man hör också fågelsång när det är på våren. Det är underbart. Man känner dofterna. Man ser skogen, fälten som den här till exempel. Ja, allt är fantastiskt i skapelsen. Man kan faktiskt be också när man cyklar. Man kan tacka Gud. Det är härligt tycker jag. När man cyklar. Testa det. Men häromdagen så hände någonting. Jag var på väg ut mot stöpen här ute då, på vägen ut. Och en bit upp i backen här ute ovanför utfarten då, så tvekade jag plötsligt lite. Nej, jag tror inte jag ska åka mot stöpen. Jag tror jag ska ta vägen upp mot Ronna istället. Och jag stannade till i backen. Och vad tror ni hände då? Jag tappade balansen och välte och slog mig. Man bara välte så här och blir liggande där i asfalten. Så ska man inte göra. Det har hänt mig två gånger nu. Alltså man får ju inte loss foten då, så man kan inte ta emot sig då, utan man bara välter då, va? Och det är inget bra. Men då tänkte jag sen efteråt, Gud kanske ville lära mig någonting med det där. Och det kan ju vara en bild för det kristna livet också, att vi ska inte stanna upp, utan det gäller att vara på väg, att fortsätta framåt. Det är lätt att stanna i utvecklingen, i tillväxten i det kristna livet. Åtminstone har det varit så i mitt liv många gånger, och det kanske jag är där just nu, att jag därför Gud behövde tala till mig lite sådär extra, så det gjorde lite ont också där. Stannar vi upp, kanske vi börjar titta bakåt, se oss bakåt. Kanske tänker på det som har varit, att det var så bra förr. Så är det lätt att bli passiv, det är till och med lätt att falla. Och det är lätt att skada sig, och det är lätt att bli liggande på vägen. Håll dig på vägen som är Jesus. Fortsätt framåt, följ Jesus. Börja inte vingla bakåt, utan fäst din blick på mästaren. Fortsätt framåt och se till att vara i rörelse. Och jag tänker på orden som Paulus säger i första Filipperbrevet kapitel 3, vers 12. Där han säger så här, Paulus var en sån person tror jag som ville framåt hela tiden. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Jag menar inte att jag har fått, att jag har det i min hand. Men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och sträcker mig mot det som ligger framför mig. Och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är ett bra ord tycker jag det. Att fortsätta framåt. Och det är lite det jag skulle vilja tala om här. Att vara på väg, att gå vidare, att... Som kristna är vi kallade att vara på väg. Vi är vägens folk, står det i Apostlagärningarna, kapitel 9. Vägens folk. Vi är på väg. Vi följer Jesus. Vi är hans efterföljare. Och det är egentligen då, att vara en efterföljare till Jesus, det är inte att följa en lära, utan det handlar om att följa en person. Det är någonting som är väldigt viktigt. Kristen tro är inte bara lära, utan en relation till Jesus, att följa Jesus. Och jag tänkte, har ni biblarna här, så tänkte jag att vi ska ta oss till Lukas evangeliet. Jag har sista dagen när jag har kämpat med den här predikan, så har jag läst Lukas kapitel 9 och 10 framförallt. Och jag tänkte utifrån det, idag är det Kristi förklaringsdag. Och jag har predikat över det flera gånger. Jag vet inte varför jag får alltid den söndagen. Men det brukar bli det. Kristi förklaringsdag. Men jag tänkte inte tala så mycket kring det. Utan gå lite vidare i Lukas kapitel 9. Om ni har era biblar där. Så är det. Handlar det om. I vers 28 och framåt. Är det ju när lärjungarna får gå upp på berget. De är med om en fantastisk upplevelse. Där de får se Jesus skinande, vit, förvandlas inför dem. Och det där, det är klart att det var säkert en stor upplevelse för dem. Men jag tror att det verkar inte som de fattar någonting ändå. Det verkar som att det är inte mycket som de begriper. Petrus, han får ju lite dille nästan där uppe. Han säger, nu ska vi bygga hyddor här. Och vadå? Alltså, nu ska vi bygga hyddor. Låt oss göra tre hyddor. En för dig och en för Mose och en för Elia. Och då, kommentaren som Lukas skriver där. Han visste inte vad han sa. Han var helt borta där liksom. Och efter det då så kommer en röst från himlen som säger då. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och det är lite intressant att sen när Petrus då, när han har fattat det här i andra Petrusbrevet, kapitel 1 och vers 8, 18 tror jag det är, så refererar han till den här händelsen på ett helt annat sätt. Då har han förstått det. Andra Petrus 1:18. Rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget. Då hade han förstått vem Jesus var. Då var det inget konstigt, utan då hade han liksom fått klart för sig vem Jesus var. Så kommer de ner ifrån berget efter den här upplevelsen då. När de följande dag kom ner från berget, det är vers 37 nu i Lukas 9. Vad hände då? Jo, de möttes Jesus av en stor skara människor. Och en man i hopen ropade: Mästare, jag ber dig, hjälp min son, den enda jag har. En ande hugger tag i honom så han skriker till. Och den sliter i honom så fraggan står ur munnen. Och när anden plötsligt äntligen ger sig av har den nästan gjort slut på honom. Jag bad dina lärjungar driva ut dem, men de kunde inte. En förtvivlad far som kommer där och säger: ja, du måste hjälpa mig med min son. Och det här är lite, jag tycker det är spännande att se vilken miljö det är runt Jesus då. Och hur Jesus hanterar det. Här är ett behov bara. Och han möter det behovet på en enda gång. Kom hit med din son, säger han till honom. Och medan pojken ännu var på väg, han hade inte ens kommit fram till Jesus, kastade demonen honom på marken och slet och ryckte igenom. Men Jesus hutade åt den orena anden och botade pojken och lämnade honom tillbaka till hans far. Och vad står det sen? Alla överväldigades av Guds storhet. Ja, men det här med demoner då. Ja, Sebastian Staxet, han pratar om det. Han pratar mycket om demoner. Och det är ju inte ett ämne som vi pratar så ofta om i våra sammanhang nu för tiden. Men han talar tydligt om det här, hur han är bunden av demoner, om hur han blir fri ifrån demonernas inflytande. Och jag tycker det är fascinerande när man läser Lukas här. Vilken rörelse det är kring Jesus. Vad som händer hela tiden. Jesus har makt över allt ont. Och han befriar, han förvandlar. Och det gör han ju idag också. Det här är ju ett vittnesbörd. Och jag tänkte på det. Jag skulle vilja se det i vår tid också. Jag skulle vilja se det här hända i vår tid också. Att vi fick se mer av människor komma till tro på det här viset. Och kanske det händer i sammanhang där inte vi är med. Där vi inte märker det så mycket. Men jag tror det sker i vår tid på samma sätt. Och utöver hela vår värld. När det här har hänt då, så står det: alla överväldigas av Guds storhet. Så börjar Jesus att tala till lärjungarna och så säger han det: lyssna noga på vad jag säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han menade. De fattade ingenting. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Han ska lida, han ska dö. Han ska gå till Jerusalem då. Vad gör då lärjungarna? Ja, då kommer det här som Johan predikade om lite förra söndagen. Om att lärjungarna började att fundera på vem som var störst av dem. Och då står det så här att Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Och tog ett barn och så ställde han det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Det är den som är minst av er alla, han är stor. Barnet är modellen för Guds rike. Jag tycker Johan talade så bra om det förra söndagen. Det var väldigt starkt det Johan delade om att barnet är modellen för att komma in i Guds rike. Den som är minst av er alla, han är stor. Barnet visar på vägen in i Guds rike. Lärjungarnas väg, vad är den? Den är uppåt. Jag vill bli större, mäktigare. Men Jesu väg, där är nedåt istället. Att bli som ett barn, att bli som en tjänare. Den som vill bli stor ska bli alla tjänare. Det är modellen för sant ledarskap. Och det Det tror jag är nyttigt för oss som ledare i församlingen också att höra. Att det handlar inte om makt, det handlar inte om att bestämma, utan det handlar om att tjäna. Vad var då vägen för Jesus? Och då kommer vi till versen 51 som fastnade i mig. Det här kallas i kommentarerna för en resenotis. För här börjar resan mot Jerusalem. Hela Lukas evangelium är en resa, inte hela, men i alla fall från kapitel 9 och framåt, är en resa mot Jerusalem. Jesus vet vart han ska. Han ska till Jerusalem. Och så står det så här, vers 51. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. Han vände sina steg mot Jerusalem. Det var Jesu väg. Varför det då? Jo, därför att han visste ju att han skulle till Jerusalem och dö på korset. Filipperbrevet 2. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom ett namn som står över alla andra namn för att alla knä ska böjas. Jesus vände sina steg mot Jerusalem. Han visste vad som var hans plan. Han dog på korset och uppstod för dig och mig och därför kan vi få nytt liv. Vad har vi för bild av Jesus egentligen? Ofta så bilderna som finns i böcker och så där, det är en Jesus som står så här stilla och som tar emot fullt av människor runt omkring sig. Men vad är bilden man får här av Jesus? Ja, Kalle, har du den? Jag har letat efter ett foto eller en tavla egentligen som jag såg för många år sedan. Där det inte är en Jesus som sitter stilla utan en Jesus som är på väg. Han är på väg någonstans. Bästa jag kunde hitta var den där, men den är inte riktigt bra heller. Men det är i alla fall en Jesus som inte står stilla, utan han är på väg. Och jag tror det säger någonting om evangeliernas Jesus. Det står i nästa vers. Men man vill inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Han var på väg till Jerusalem. Och då sa hans lärjungarna, herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem. Men han vände sig om och rättade visarna och så fortsatte de till nästa by. Han är på väg hela tiden. Och sen står det nästa. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Läser ni den här någon gång? The Message. Så här står det här. När stunden var inne för hans himmelsfärd samlade han mod och styrde stegen mot Jerusalem. Han skickade några i förväg för att ordna det praktiska på platserna då, som de passerade. Men när de kom till Samarien så ville folk inte ta emot sällskapet eftersom de var på väg till Jerusalem. Och när lärjungarna, Jakob och Johannes hörde det så blev de upprörda. Ska vi nedkalla blixten över deras huvudmästare? Morrade de. Det vore rätt åt dem om de bara blev en högrykande aska kvar av den här byn. Så ville lärjungarna hantera det. Men Jesus vände sig om, gav dem båda en rejäl utskällning och fortsatte till nästa by. På vägen var det en som bara får följa med. Jag följer dig vart som helst, sa han. Det blir inte någon lustresa, sa Jesus kort. Vi kommer inte precis att ta in på de bästa ställena. Till en annan sa han, följ mig. Gärna, svarade henne, men du får ursäkta mig ett par dagar, mästare. Jag måste ta hand om min pappas begravning först. Men Jesus ville inte veta av det. Detta är viktigare, sa han. Nu gäller det livet, inte döden. Livet kan inte vänta. Förkunna Guds rike. Även en annan sa, jag vill gärna följa dig, mästare, men först ska jag ordna upp ett par saker där hemma. Inga jag ska bara, svarade Jesus. Ingen tvekan. Man skjuter inte upp Guds rike till morgondagen. Det är allvaret i kallelsen att följa Jesus. Att det finns inga jag ska bara. Utan han kallar oss att följa. Och han kallar oss att följa nu. Det är slutet på kapitel 9. Utmaningen till efterföljelse. Vad handlar kristet liv om egentligen? Att följa Jesus. En efterföljelse. Radikal efterföljelse. I kapitel 10 sen så väljer Jesus ut ytterligare 72. Och så sänder han ut dem. Två till varje stad. Och så säger han så här: skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetar till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med några pengar, någon påse eller några sandaler. Man ska inte ha något extra med sig, utan man ska leva ett enkelt liv, säger Jesus. Guds rike är snart hos er, i vers 9. Bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Det är budskapet. Guds rike är snart här. Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig. Och den som avvisar er, han avvisar mig. Och de där 72, de kommer tillbaka och de är glada. Och de säger: herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och så säger Jesus så här: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Många mäktiga saker. Men det viktigaste är inte det. Det viktigaste är inte undren. Gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Gläd över att era namn är upptecknade i himlen. Och där sen då, så kommer några verser där Jesus glädjer sig. I samma stund så fylldes han med jublande glädje. Vers 21. Jag prisar dig, Fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Samma sak som Johan talade om förra söndagen. För den som är som ett barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott mig. Ingen vet vem sonen är utom Fadern. Och ingen vet vem Fadern är utom sonen och den som sonen vill uppenbara det för. Sen vänder han sig till lärjungarna. Saliga är era ögon som ser vad ni ser. Jag säger, många hade velat se det ni ser, men de har inte fått göra det. Vad är vägen för oss då? Ja, vägen för oss är att följa Jesus. Och det är inte alltid säkert att det är en enkel väg. Ibland så presenterar vi kristen tro som ett lyckopiller till det perfekta livet, som han talade om, Magnus Malm. Det är inte alls säkert att det är det. Det kan verkligen den här Sebastians vittnesbörd tala om, att det var verkligen inget enkelt liv han började när han började följa Jesus. Det var en oerhörd kamp hela tiden. Och vi vet idag att vi har det väldigt bra i vårt land, men det är, över hela vår värld så är det faktiskt kristna som förföljs mest. Det är kristna som dör idag för sin tro. Och det kan kosta väldigt mycket att bli en kristen i många länder. Nils Bolander. Lars Ljungström brukar alltid läsa Nils Bolander. Det är inte han som gillar honom mycket. Men med tanke på det här att se sig tillbaka. Se dig tillbaka. Sätt din hand till plogen. Se dig tillbaka. Plöj den nya fåran blänkande och raka. Vänd det gamla ryggen, allt det kalla döda. Nya arbetsdagen, ny din vardagsmöda. Låt den vassa billen borra, bända, bryta. Ödemark och öken i en äng förbyta. Gud ger växt och skörda rikligen omsider. Nu är plöjningsveckor, nu är såningstider. Skåda trosvist framåt, bortom väg och villa, vinkar fadershemmet feriedag stilla. Plöj den nya fåran, vittna, verka, vaka. Sätt din hand till plogen, se dig ej tillbaka. Och inte dum, Nils Bolander, han har mycket bra, tycker jag. Sätt din hand till plogen. Den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike, sa Jesus. Man kan inte plöja baklänges. Det går inte. Jag har varit med och plöjt. Man måste plöja framåt. Man kan inte vända sig och plöja bakåt. Det går inte. Man måste plöja framåt. För Jesu lärjungar handlade det om att följa Jesus bokstavligen. Här på jorden. För oss är det inte så riktigt. Utan vi följer Jesus i vår tid, i vårt samhälle. Och det är inte alltid enkelt. Jag skulle säga att i vår tid så blåser det snåla, karga och kalla vindar. En del, många skrattar åt oss för att vi är kristna. Jag möter kollegor ibland på mitt jobb som, ja, kristen, det är ju något man skrattar åt. Det är ingenting som man tar på allvar. Men det har ingen betydelse för en lärjunge. Vi behöver ändå bara följa Jesus framåt och vara honom trogna. Att vara hans vittne och hans budbärare. Jag tänker på de här orden när Jesus gläder sig. Jag tror han gläder sig över dig. Du som följer Jesus. Han gläder sig över. Han har en jublande glädje över vem du är och det du gör. Och han vill fortsätta göra det när vi följer honom. Jesus gläder sig över oss var och en. För Jesu väg var tydlig och klar. Han skulle mot Jerusalem. Mot Jerusalem. Och där gjorde han allt för dig och mig. Och därför har han makt idag också att befria från allt ont och göra under. Tror vi på det? Jag måste nog läsa Lukas 13 också. Det finns en berättelse där om en kvinna. 13:10. Det var en kvinna som hade plågats av en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig. Och då tänker jag på en kvinna som jag bland har sett på stan ute i närheten av mitt jobb. Som går på rullator. Hon är alltså så här jättekrokig. Hon kan inte titta upp utan hon går med huvudet. Min mamma är lite så också. Hon är väldigt krokig just nu. Men hon är den kvinnan som jag har sett på stan. Där hon går alltså med huvudet rakt ner. Väldigt krokryggig. Och då står det så här. När Jesus fick se henne kallade han på henne och sa. Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han sina händer på henne. Och vad står det då? Genast kunde hon räta på sig och hon prisade Gud. Det är Jesus. Det är Jesus i vad han gör. Och jag tror han gör det idag också. Det är många som går krokryggiga idag. De vänder sig inåt. Bara. De tänker bara på sig själva. Inte krokryggiga bokstavligt utan böjda in i sig själva. Lever bara för sig själva. Men Jesus han vill ta dem ur det. Han vill befria dem. Och han vill göra dem, ge dem en blick uppåt istället och en blick framåt. Det tycker jag är fantastiskt. Det är den Jesus som jag tror på. Det är väl den Jesus som vi vill tro på. En Jesus som kan förvandla. En Jesus som kan göra så att människor rätar på sig och kan följa honom. Vår väg är att följa Jesus i vår tid, att vara hans vittne, att vara hans händer, hans fötter, att förkunna Guds rike i vår tid, i vår värld, i vårt land, i vår stad, i vår stadsdel här. Oavsett vad det innebär. Vill du vara med? Ska vi be tillsammans?